Psalmen 238, gamla psalmboken 306.
Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus, från dem han hjälper tände och skickar ut sitt ljus. Mitt Herren hjälpte jag där, som jord och himmel gjort. Han hör mig när jag ber och skyddar mig allt hårt. Han låter mina fötter ej slinta i här. En väktare ej trötte och blir mig alltid när. Han nådig mig bevarar och skyddar mig från fall. Vid dag och natt försvarar, välsignar och mitt kall. Allt ont han från mig vänder och frälsar kropp och själ. Var en som hör mig händer, så slutar det dock väl. Min utgång kan bevara, min ingång lika så. I år Gud aldrig fara, för dem med honom stå.
I Jesu namn. O du helge ande, kom till oss in. Med nåd och frid i dina torna hjärtan bli. En levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herren Jesus Kristi tro, en dräkteliga. Halleluja, halleluja, amen. Jag känner mig på något sätt sitta under en profetisk, kallar det för profetisk tak, som jag säger. För att jag sitter här nu, det innebär enligt profetian att detta är mitt sista framträdande med någonting i Solalitium Sancti Sigfridi. Att jag säger detta, det vilar på det som hände när jag fick uppdraget att hålla bibelstudium här ikväll. Och den som hade det profetiska uppdraget, det var Christian. Tittade mitt emot mig. Han sa nämligen så här: nu har fader Jan inte så lång tid på sig kvar. Och därför tycker jag att vi ska utnyttja fader Jan och ha ett bibelstudium vid Kristoffers, vid Sankt Sigfrids årsmötet. Och det är alltså, jag räknar med detta som en profetisk utsaga, som var riktigt, och det känns en speciell slags lättnad jag har fått veta på det viset att nu ska det snart vara färdigt. Nu finns det andra röster som talar på annat sätt. Jag är inte säker på att det var en profetisk röst som talade från Långasjö brevledes och skrev så här: när du fyller 100 år så ska du komma hit och predika. Sen får du fritt. Gud vet hur det är sant och hur det kommer att bli, förstår, i hans händer.
Du sa själv häromdagen också att du tänkte bli 100 år.
Ja, men så det är lite olika dagar. Jag känner mig obetydlig här nu därför att jag är en dålig ledare som bibelstudiemänniska, som i många andra avseenden. Men jag har så många goda hjälpare kring mig nu, och jag hoppas att vi ska kunna åstadkomma ett samtal kring viktiga spörsmål. Det är så väldigt många saker som tränger sig på oss. Men jag kanske också skulle säga att nämnde Christian, som jag naturligtvis, som ni allihop gör, sätter ett oändligt värde på. gav mig genast vad jag skulle hålla bibelstudium över. Han sa, upplyft dina hjärtan till Gud. Och det slog mig också omedelbart som en sån där profetisk tillsägelse, ett underbart ämne att hålla bibelstudium över. Och nu hoppas jag bara att den heliga anden ska värdigas att vara med oss lite grann och klara ut de många saker som kommer att finnas nyttiga att tala om i anslutning till detta ämnet. Det betyder nämligen också det att jag kommer med en viss nödvändighet att få en liturgisk inledning. Så det blir alltså med en liturgisk inledning i den heliga skrift. Och det tycker jag i alla fall låter rätt så lovande. Vi vet att i svenska mässan förekommer det här uttrycket upplyftning av hjärtan två gånger. Det ena är före evangeliets läsning. Jag har inte sett efter om den nya ordningen har strukit det, men åtminstone i alla mina dagar så har jag sagt upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och det andra, ännu mer remarkabla stället är ju när offertoriet är färdigt och prästen har rustat på altaret det som ska rustas. Och så vänder han sig mot församlingen och sjunger upplyfter era hjärtan till Gud. Och församlingen svarar numera, vi upplyfter våra hjärtan. Fortsättning tacka Gud vår Herre. Och så svarar församlingen, ja svarar den, Alena, han är värd vårt lov. Jag tycker att vi ska fundera lite över detta som finns här utsagt i mässans ordning. Och att vi ska göra det bland annat på det viset att vi ska söka oss att säga tillbaka till källorna. För vi lever på översättningar ju när det både gäller den heliga skriften och när det gäller mässan. Och då vet vi nog lite var att detta som prästen har att säga, upplyften era hjärtan till Gud, är en lång mening som inte har någon motsvarighet i sitt latinska ursprung, utan där står det kort och gott sursum corda, sursum corda. Dessförinnan har prästen hälsat menigheten i latinska mässan Dominus obiscum och församlingen har svarat et cum spiritu tuo. Också det är värt att fundera över lite slag, denna hälsningen, som då i sin latinska form Dominus obiscum går tillbaka till några ställen i skriften. Synligast det ställe när det hade behagat Gud att i sjätte månaden skicka en ängel tvärs genom världsrymderna, söka sig fram förbi genom vintergator och galaxer in i vårt solsystem och ta sig förbi alla planeter och slå ner på jorden och söka sig till en liten avsidesbelägen lortig håla som heter Nasaret, där det fanns en jungfru med Maria, och trädde innanför hennes dörrar och sade Dominus tecum, Herren är med dig, sa han. Herren är med dig. Detta alltså som har blivit i vårt sätt att uttrycka oss, Herren vare med eder. Och nu så har man alltså tappat i någon mån kontakt med det där stället och förvandlat det till det där omskrivande uttrycket. Vad står det för någonting? Fyll i nu då. Gunilla, har du stått i tidigare boken?
Herren är mitt ibland oss.
Därmed har man ju tappat kontakten med änglarbesöket i Nasaret och fört in några andra tankar. Och det är olyckligt, därför att just på den punkten där mässan egentligen en gång började, nämligen med en hälsning, så sa alltså inte prästen Herren vare med er, utan han sa Herren är med er. För han visste att han hade Guds församling, det heliga gemenskap runt omkring sig. Han kunde säga till den precis samma som ängeln sa till Maria, Herren är med er. För det var ett faktum alltså detta att Herren var med Maria. Och i sambandet mellan Herrens moder och kyrkan är ju så oerhört klart och riktigt. Luther uttrycker det så i en av de underbara julpredikningarna att man ska veta detta, att man kan inte komma till Jesus utan att komma först till Maria. Det vill säga att man kan inte komma till Jesus utan att komma först till kyrkan. Herren är med er, sa ängeln till Maria. Och detta är alltså den ursprungliga innebörden i hälsningen som prästen framför till församlingen. Under samma villkor och samma mening, Herren är med er. Och det skulle alltså inte församlingen heller svara med i varor och Herren så är lite lamt och understickande som man tycker att det är. Att man önskar tillbaka att Herren inte bara måtte vara med oss utan med dig också där framme. Istället, ecum spiritu tuo och med din ande. För det var ju faktiskt så att han under händes påläggning och bön, ordets läsning hade fått den heliga ande. Ett konstaterande alltså av ämbetets innebörd som sker i sammanhanget. Sen då är det färdigt för prästen att fortsätta med sursum corda. Och när vi hör detta ordet, det betyder ju uppåt hjärtarna. Så är vi ju tillbaka i Rom. I en... kanske en romersk folkförsamling där akklamationerna var så viktiga. Det romerska samhället, rättsväsendet och alltihop präglades av akklamationer. Utrop till folket. När de samlades i en folkförsamling så ropade prästen, ropade han som hade ledningen ut någonting till hela menigheten. Och det är alltså en sån där akklamation som har dröjt sig kvar i den latinska mässan. Sursum corda. Och det som man förnimmer hela det romerska rättsväsendet i kortheten och styrkan i ett sånt uttryck. Och trampet av romerska legioner runt alla vägarna och gatorna som uppdragen runt hela det romerska riket där Pax Romana rådde. Sursum corda, uppåt hjärtarna. Och när vi sen skulle få det omsatt i Sverige på vårt språk så kunde vi inte bara översätta uppåt hjärtarna för det skulle ingen begripa. Utan vi var tvungna att göra en hel lång mening av det. Upplyften edra hjärtan till Gud. Det har egentligen alltihop på något sätt förryckt sig. Måste tala om att till Gud som man ska upplyfta hjärtat. Istället för bara säga så som i latinet gjorde, uppåt hjärtarna. Och sen fortsattes vi det med att församlingen svara på den uppmaning som den har mottagit. Vi upplyfter våra hjärtan. Också det finner vi ju en vag översättning till det som verkligen står i ursprunget. För det står habemus ad dominum. Det vill säga vi har dem redan hos Herren. Och här är det ju värt att göra en sån där liten utflygande fundering över hur det har formulerats i olika tider. Fram till 1811 så lyder det ungefär så i vår svenska mässa. 1811, detta ur liturgisk synpunkt gruvliga årtal, blev det förändrat till Gud upplyfte våra hjärtan. Alltså människorna sköt ifrån sig det ansvaret med en sån där mycket billig evangelisk motivering. Vi kan inte lyfta upp våra hjärtan själva. Gud upplyfte våra hjärtan, hoppas han gör det också. Vilket kanske inte alltid så säkert. Alltså, habemus ad dominum, hur kunde de säga så? Vi har den redan hos Herren. Jo, därför att det var Guds församling, Herrens folk. De hade varit med redan rätt mycket nu i kyrkan. De hade gått i procession, kanske genom Roms gator för att söka upp stationskyrkan. De hade samlats på ett bestämt ställe först och så gick de fram, sjöng litanian under tiden som de var färdiga, kom fram till Kyrie eleison och kom till kyrkan när de skulle fira mässa. Och så gick de in i kyrkan och så läste, fick de höra hälsningen och kollektbönen och så läste skriftens ord och så fortsatte mässan med bönen och så vidare. Så de hade sina hjärtan redan för Herren. Så att också detta som är nu vårt uttryck som vi ju gläder oss över att vi fått tillbaka efter förödelsen 1811. Vi upplyfter våra hjärtan. En försvagning utav det ursprungliga uttrycket att tala. När man inte sa det, vi upplyfter våra hjärtan. Långt mindre sa det man, Gud upplyfter våra hjärtan. Utan man sa, vi har dem redan hos Herren. Och det vore väl inte så förfärligt underligt för oss att vi sa detsamma. För innan vi kommer så långt fram i mässan så har vi varit med om ingångssalm och vi har bekänt våra synder. Och vi har fått avlösning, tagit emot den också i bästa fall. Vi har sjungit Herre förbarmad över oss och hört änglarsången från julnatten. Och vi har hört gammaltestamentlig läsning och epistel och evangelium och lite förstrött lyssnat till en predikan. Och så har vi bett Gud välsigna alla stånd och villkor. Och så ändå så säger vi när vi kommer dit här och får höra hälsningen om hjärtats upplyftelse. Vi upplyfter våra hjärtan då först, va? Fast vi egentligen skulle kunna riktigt säga habemus adominum, vi har dem renad hos Herren. Vilket ju vore riktigt och begripligt om man sa det. Sedan så fortsätter prästen gratias agamus dominum. Och vi svarar ju det är rätt och tillbörligt dignum et justum est. Det är en liten underlig formulering där nu också i det nya svenska formuläret. För där står så här han ensam är värd vårt lov. Jag minns när Per Edvall första gången presenterade den ordningen så frågade jag, är vårt lov alltså så fint så det är bara Gud som är värt det? Alltså latinet har uttrycket inte på det viset. Vere dignum et justum est, det är värt tillbörjar vi tackar och lovar. Men hos oss blir det alltså därför att vårt språk tydligen är så klumpigt så det kan inte uttrycka alla finesserna i latinet. Få med en liten tanke på att vi har ett sånt fint lov för oss. Vi sjunger så fint. Så det är bara Gud som är värd att ta emot det. Alltså om man synar mässans ord och texter på detta viset. Så får man kanske ett litet intryck att vi lever i en kristenhetens och kyrkans utkant. Nu vill jag att vi ska fortsätta fundera över en sak till och i anslutning till detta och i anslutning till sedan också det vidare i den heliga skrift som vi hoppas ska öppnas för oss. Och det är den här frågan om vad som egentligen menas att upplyfta hjärtat. Den ofta ventilerade frågan om upp och ner. Vad det egentligen är för mening att man använder ett sådant uttryck och vad det innebär för någonting egentligen när vi börjar tala om upp och ner. Ni minns säkert att för några år sedan så var det en anglikansk biskop som heter Robinson som ställde de här frågorna till oss om huruvida vi överhuvudtaget har någon rätt och befogenhet att tala om upp och ner. Och det kan hända att den här frågan återigen aktualiseras nu i samband med den ekumeniska helgen i Växjö utav Holsten Fagerberg som ju drev en förkunnelse som är värd att tala lite om. Han har referatet i Smålandsposten här framför mig. Det han ville driva hårt för detta att vi har alltid bilder och använder ord som endast ett tecken Och vi har inte alltid förstått att det är, vad det innebär för någonting att, att det är teckenkaraktär i alla de ord vi använder. Vi använder tecken och säger sådär ord som bröd och vin och vatten. Ett symbolspråk vi använder oss av. Och till detta symbolspråk, detta teckenspråk, hör alltså sådana uttryck som upp och ner också. För vi vet ju alla vi högt bildade naturvetenskapliga människor att det där upp och ner har ingen verklig motsvarighet i realiteten. Så vi kan inte egentligen säga upp till himmel och ner till helvetet, för vi vet ju att det passar inte in alls på det som vi vet om världens beskaffenhet. Och det är ungefär detta väl också som Holsten Fagerberg ville säga till oss, att när vi talar ett religiöst språk så har vi ingen annan möjlighet att använda än att tala tecken, symboler, bilder. Och när vi gör det så måste vi veta att det är bilder. Och hur i den verkligheten är sådana som bilderna uttrycker är mera ovisst. Och därför skulle vi vara väldigt ödmjuka när vi talar ett religiöst språk. Och möjligheten att förstå andra som talar om samma realiteter på ett annat sätt skulle vara större. Alltså där, jag anar den tendensen som finns i samtiden att utsläta gränserna mellan regionerna. För eftersom man bara kan tala i bilder i såväl den ena religionen som den andra religionen, så kan ingen där göra anspråk att komma med någon sanning. För det är bara en bild som man kommer med. Och nu skulle jag vilja ställa så här frågor till er. När det nu här nu vi talar om upp och ner, upplyftning av hjärtan, och detta kommer sedan att vara med genom hela skriften. Är det alldeles riktigt detta, att detta bildspråket som vi sålunda använder, att man får räkna med att det inte är sant? Eller förhåller det sig möjligen så med det tecken och bildspråk som vi använder, att om det är en fråga om en uppenbarelse, så är tecknen och bilderna sådana att de svarar mot verkligheten som du vill uttrycka? Man kan hänvisa till exempel till så här sak som när det talas om Gud som fader, så säger väl Jesus att allt vad fader heter i himmelen, eller är det Paulus säger, himmel och på jorden har sitt namn av honom. Så det är alltså inte så att den himmelska fadern har fått sitt namn av alla fäderna på jorden, utan det är tvärtom på det andra sättet, att han som är den rätte fadern, det är hans namn som vi använder om fäderna på jorden. Alltså jag skulle vilja att ni funderade nu innan vi går vidare över det här problemet med upp och ner, bild och verklighet. Ska vi uppfatta bilderna så att vi gärna skulle vilja ha dem ersatta med andra bilder, andra språk, andra tecken? Eller är det felaktigt att tänka sig den möjligheten? Kommer vi inte vilse alltså om vi börjar ändra orden och tecknen och bilderna? Varsågoda nu och fundera och tala sedan. Christian säger.
Om man nu åker in till Växjö så står det ju efter ett tag en vägskylt där det står centrum. Och det är ju ett tecken som pekar på en verklighet, nämligen Växjö centrum. Det är en slags tecken. Ett annat slags tecken, det är ju till exempel den svenska fanan eller Sankt Sigfrids korset. Det är ett tecken som på ett förtätat sätt sammanfattar den verklighet man vill tala om. På ett mycket mer innehållsfullt sätt än en uppslagsbokens artikel om Sverige eller en uppsats Solalitium Sanctus Fridis. Jag tror inte man ska säga så här när det gäller det religiösa språket att det är bara symboler. Det vill säga att det är som den där vägskylten. Utan det är just symboler. Det vill säga det är oerhört innehållsmättade och sammanfattande ord. Som uttrycker mycket mer än man kan uttrycka med ett fotografi. I själva verket så är det ju så att symbolerna uttrycker mycket klarare än många ord verkligheten. Om vi tar enkla alldagliga symboler som det blottade huvudet som uttrycker vördnad. Det är att vi rör vid varandra, tar varandra i hand. Det uttrycker gemenskap. Det är inte bara ett tecken som pekar på att det finns en vänskap, utan det gestaltar vänskapen och skapar vänskapen. Så är ju handslaget. Eller knäfallet. Att vi faller på knä uttrycker ju att vi erkänner att den andra står över mig. Det är inte ett tecken som pekar på en annan verklighet, utan det sammanfattar den verklighet det handlar om. Så är det med hela det religiösa språket. Men jag tror att Wolfgang Fagerberg och andra som är högt intellektuellt bildade har tappat kontakten med den här symbolverkligheten. Och människor som har mindre ordförråd har den mera levande för sig.
Ja, tack så mycket. Men kan man tänka sig då att den sanningen och verkligheten som symbolerna uttrycker möjligen inte alls motsvarar det som tecknen säger? Har vi alltså någon garanti för riktigheten av dem?
Nej, det religiösa språket är inte liksom vägskyltar som pekar någon annanstans, utan det är sammanfattningar av verkligheten, precis som fanan eller korset.
Tror du skillnaden mellan Fagerberg och den så kallade infalliga människan är den att han räknar inte med en uppenbarelse?
Det är möjligt.
Som alltså vi gör, alltså vi räknar med skriften, det är uppenbarelsens kodex. Och därför är vi så ängsliga för att gå ut över det som där står, alltså med symboler och annat. Så vi tänker på upp- och ner-symbolen då. Den som ju då vetenskapligt visar att den är felaktig. Men vi kan inte gärna... Skriften har den alldeles, den är så att säga riktig.
Tillåt, ja. En enfald individ säger något. Det här med upp och ner, det måste ju ha med den verklighet som vi, under vilken vi lever att göra. Det har alltså med gravitationen att göra, skulle jag vilja tro. Det är en fallen människa, en slagen människa, en människa som ligger platt ut efter marken. Men en upprättad, en fri människa är upprest och stående på sina fötter. Är det inte det? Är det inte det? De orienteringarna det handlar om här. Den fria människans upprätta hållning. Det är uppåt det. Vi, som fria människor har vi upplyft våra hjärtan, eller är våra hjärtan upplyfta. Är det inte så att himlen skulle vara där uppe och vi på väg uppåt på det sättet? Utan just i den situation som vi lever här på jorden så är vi upprättade. Resta upp. Befriade ifrån tyngdlagen så att säga. Är det inte det det handlar om?
Ja, det är himmelsfärden, hoppas jag, om vi kommer så långt ikväll, vi kommer till den också småningom. Men jag skulle ta ett annat exempel. När nu i det nya sättet att fira mässan så införs en del nya sätt att vara. Till exempel det att man ska inte längre falla på knä när man tar emot Kristi kom och blod. Där man ska helst stå upprätt Och man ska helst upprätt under mässan. I Concordieformen, som faktiskt fortfarande är värd att läsa, står det att om Kristus är tillstädes så adorare upphörtet, så är det tillbörligt att han tillbedes. Och detta adorare betyder tillbedja under knäfall. Om man slår upp det i vanlig profan uppslagsbok så står det om adoration, att det är tillbedja under knäfall. Alltså, när man, om man då med Concordieformen räknar på med Kristi reala närvaro, hans egen närvaro med kroppen och med blodet i den heliga nattvarden, kräver det inte då att man faller på knä vid mottagandet? Om alltså bilden är riktig, och det som den uttrycker också är riktigt. Alltså, jag är lite illa berörd av rätt mycket av det som nu ansvar förekommer i mässan, till exempel dels detta. Dels är jag illa berörd att man kan stå i kö som köpa en biljett istället för att gå fram och falla på knä på ringen. Det breder ut sig nu, det förekommer i Växjö domkyrka ibland också, och jag får illa av det alltså direkt. Jag tycker att det är oriktigt alltså att på det sättet stå i kö. Det motiverar på det sättet att människor blir mer och mindre obekymrade och kommer till nattvarden. De vågar sig fram mer då, om du får göra på detta sättet. Men alla sina dagar att gå till nattvarden med bekännelsehandling, det ska man väl inte blygas för den. Utan vilja adorera Kristus på allvar. Alltså, är det riktigt att adorera Kristus i de knäfall under mottagandet av sakramentet, eller någonting som man kan ge upp utan vidare och ta emot stående istället?
Det är väl två olika sätt att se på det där. Det ena sättet är väl lite sämre än det andra. Det beror ju på vad man har för, från vilken punkt man utgår, så att säga. Vad lägger man i detta att knäfalla, och vad lägger man i detta att vara upprättstående? I kyrkans äldsta tradition så tror jag inte att knäfallet var vanligt vid mottagandet av sakramenten, utan det var det att stå upp. Och den ortodoxa kyrkan har ju aldrig uppgett den positionen. De skulle ta lika illa upp som fader Jan gör nu över de som står upp om vi knäföll, tror jag. De skulle tycka att det var att ge Gud för lite utav äran att knäfalla och ta emot sakrament. Det beror ju precis på vad man lägger i de här olika åtbörderna.
Och där läggs alltså i knäfallet det som jag nyss antytt. Jag är ängslig ibland för så att säga traditionsväxling. Vi har en tradition som vi har lärt oss vara att den är värdefull, och den är motiverad och den är riktig. Och så finner man då på andra ställen, andra håll i kyrkan, gör man på ett annat sätt. Då ska man ta upp det istället då. Och varför? Tydligen överger man någonting som kan i och för sig vara väsentligt genom att ändra det.
Vi har ju övergett 1942 års handbok därför vi tyckte den var sämre. Skulle vi ha hållit fast för den bara för att den var äldre och invand och en tradition?
Det sa jag inte. Jag sa att det är motiverat.
Ja, det kanske, många upplever kanske att det är motiverat att kunna stå upp lite mer än vad vi gör, för vi sitter ju mest.
Jo. Att falla på knä förutsätter, vid mässan förutsätter att man är på ett sådant ställe, förslagsvis en kyrka där det finns ett knäfall. Finns inte något sånt så kan det ju vara naturligt att stå. Och sen, om, nu vet inte jag vad de har för sig i Växjö domkyrka, och det intresserar mig särskilt mycket heller, för jag har numera ännu mindre med Växjö domkyrka att göra än vad jag tidigare har haft. Men det här med kommunion på det viset med stationer är ju i och för sig berättigat att ha när det är ovanligt stora nattvards stora kommunioner, vilket ju under stunden kan inträffa. Det är mer en praktisk fråga, ungefär som obrutet utlag som jag gör vid lilla kyrka ibland är att föredra när det är många, för det flyter lite enklare. Men det är ju yttre och adiafora egentligen, därför att det förminskar väl inte eller förändrar sakramentets innehåll och värde. Men jag tänkte på en annan sak. Där fader Jan inte var med, men hans dotter var där bland annat, och svärson och lite andra yngre människor, när vi talade om brödet i nattvarden, och de var så ivriga allihop och hävdade att det måste vara just osyrat bröd, och att det liksom hela realpresensen hängde på att det var osyrat bröd. Men det är också en sån där grej som bara råkade bli så någon gång på medeltiden, där konstanterna i det här hanterandet är bröd och vin, och en vecka under året är brödet i fråga osyrat. Men det är inte det som är poängen, tror jag, i det hela. Om man nu har syrat eller osyrat bröd, det är också en sån där lämplighetsfråga. Den ortodoxa kyrkan, för att återvända till den, har alltid syrat bröd. Men å andra sidan har vi då, om vi nu tar det här med brödet, så är det ju faktiskt så att vi har haft osyrat bröd och blatbröd i den här kyrkoprovinsen, eftersom vi fick hit kristendomen när man av andra skäl hade övergått till detta närmast hygieniska och praktiska. Men det långa talets korta mening från min sida är ungefär den, att sådana här yttre saker kan man ju både ha och mista. De är inte så här förfärligt väsentliga. Jag menar, vill man absolut ha dem kvar så må man ha dem. Men jag tycker inte det ändrar sig, att säga, på själva sakfrågan, vad det handlar om i mässan.
Ja, det är jag. Vi kan ju tala om väldigt mycket här nu. Skulle jag önska att vi kunde återgå till skriften och återgå till det här med
det.
Upplyfta och upp och ner lite grann. Jag, när jag hör de här orden, upplyft era hjärtan, då tänker jag inte så mycket på upp och ner i rent materiell bemärkelse. Och mitt hjärta ska lyftas en bit upp. Jag tänker inte på höjden över havet eller någonting sådant som vi uttrycker i siffror. Utan jag tänker på att vi ska ha våra hjärtan hos Gud, så som du så fint har förklarat. Jag begriper med det uttrycket att det här betyder att jag ska ha mitt hjärta hos Gud. Jag ska lyfta mitt hjärta till att jag ska nalkas Gud. Jag ska komma nära honom. Precis som det står på många ställen i skriften i dessa termer. Ha ett sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Vilket ju inte betyder att det är lite finare att vara i träden än nere på marken. Utan betyder att vi ska ha våra sinnen hos Gud och inte i det förgängliga tingen.
Jo, men hans existens uttrycks alltså med det där uppe.
Ja,
där knuten sitter. Ja. Men vi kanske ska försöka gå lite vidare. Jag vill, om ni har biblarna, kan ni slå upp. Jag får bara få en liten text på åtbördernas upplyftelse, andra Moseboken, det 17 kapitlet. Från vers 8, andra Mosebok 17:8. Amalek kom och gav sig strid med Israel i Refidim. Då svarade Mose till Josua: välj ut manskap åt oss, drag så och stad till strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Och Josua gjorde som Mose hade tillsagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Moses händer blev tunga tog det en stor sten. En sten och lade under honom. Och på den satte han sig och sin stödde Aaron och Hur hans händer. En på vardera sidan. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Josua slog Amalek och dess folk med svärdsägg. Detta är alltså ett ställe i den heliga skrift med de upplyftade händerna. Och på samma sätt skulle vi kunna läsa många ställen om upplyfta själen, upplyfta hjärtat, upplyfta rösten. Men detta ställe tycker jag det är så oerhört fascinerande på något vis. Samtidigt som man undrar, vad var det för egentligen någonting? Här är alltså en symbolhandling som tydligt Mose utför. Han lyfter händerna. Det var så viktigt med det där med de upplyfta händerna. Så att när han inte orkade längre så fick andra stöda upp armarna för att de skulle hålla dem upplyftade. Är detta bara en symbolhandling eller är det verkligheten som uttrycks på det sättet? Har alltså de där upplyftade händerna en alldeles särskild innebörd för Gud? Och inte bara för oss. Uttydfar med denna texten. Ja, Kristian.
Ja, jag tror alltså att man ska inte säga bara en symbolhandling. För om man tänker på vad symbol betyder så betyder det egentligen sammanfattning. Det är det det betyder.
Mm.
Och en symbol, en sammanfattar, säger mer än 1000 ord kan säga. Vi tar till exempel en sån symbol som handslaget. Man kan tala 1000 ord och ändå inte säga vad som sägs med ett rejält handslag. Och på det sättet så är också detta en symbol, alltså en sammanfattningshandling. Som sammanfattar den verklighet det handlar om.
Ja, men hur ska vi uppfatta här i texten där det står att när Moses händer började sjunka så var det slut med krigslyckan för dem?
Jo, jag tror det ligger så till med symbolen att den inte bara betecknar utan...
Den är?
Ja, den verkar. Precis som handslaget inte bara betecknar vänskapen utan ett ordentligt handslag, det verkar vänskapen.
När det läggs ut och lagts ut i åtskilliga predikningar så tas det väl helt och hållet så att säga den andliga betydelsen, alltså det gäller att hjälpa till med förbönen till exempel då. Men det står inte så i ordet utan det upplyftade händer.
Det är inte denna väldigt okristliga tankegång att ande och materia är så skilda åt så de har inte med varandra att göra. Det är ju inte kristendom detta. Så, och vi är ju så otroligt präglade av den föreställningen att det synliga inte kan vara bärare av det osynliga. Vi gör alltså en bodelning mellan andligt och världsligt. Och då får man inte sånt där till att gå ihop. Men det är inte ett kristet synsätt. Eftersom Kristus har använt materien för att bevisa att han är Guds son. Andra materia hör ihop.
Jag vill ansluta till det och säga att det tycker jag att det är andra materia att man får falla på knä i nattvarden. Och det kan hända att det är naturligtvis också en tradition. Men den kristna traditionen är säkerligen mycket, mycket att hålla fast vid. Jag tycker att andra är... Jag vet inte, för kom i katolska kyrka. Jag var i Spanien en gång och där stod de i kö och fick sin brödbit. Och jag har varit med om det här nu, kanske jag ska tala om i Vetlanda. Jag hade börjat på med detta, att vi står i kö. Och då var Anita och jag i kyrkan. Och då efteråt, vi gick fram och stod där också. Då sa Anita, jag hade tänkt att rent demonstrativt falla på knä, sa Anita. Ja, det hade jag tänkt också, så ja, men jag tänkte att jag kommer nog inte upp. Så lugnt att inte mor sa det, så kunde vi i fall på knä båda. För att visa att vi tycker detta är ovärdigt. Och sen kom jag dit nästa söndag, jag är rätt ofta där. Och då var jag ensam. Och då var det likadant igen. Och då ska jag tala om något alls för skräckligt. Jag reste mycket upp och gick ut. För jag tänkte, kan jag inte få gå fram till Herrens altare? Och kan jag inte få falla på knä? Och varför ska vi inte ha vår vackra fina tradition? Och när jag var på världslutska mötet en gång i Hannover, 1958 var det väl, 1948. Så kom det en tysk, alltså 52, jaha. Då kom det en tysk dam till mig och sa att jag har hört att ni svenskar ska ha nattvardsgång. Och jag har hört att ingen kyrka har en så vacker och värdig nattvardsgång som ni. Får jag följa med på er? Varför kan ni inte behålla detta då för att även om andra gör på ett annat sätt? Och då när jag sa till prästerna detta, jag träffade dem sedan i Vetlanda, så sa de att det kommer många fler.
Lars?
Nej, jag tänker på det här med Aron och Hor som höll upp Moses händer. Jag skulle kunna tänka mig att en god rabbinsk utläggning av det där är att välsignelsen då förmedlas genom Moses upplyftade händer, men att då de här två medhjälparna är ändå människans medarbetande i för att bära Guds välsignelse genom att lyfta upp dem. Jag skulle tänka mig att rabbinsk predikan skulle göra ganska stort nummer av de där två som höll upp händerna, så att säga förmedlade Guds välsignelse. Och det tycker jag är en tanke som inte är alldeles kristlig.
Sen Bertil, det är just detta som du talar om, som vi talar om nu också.
Mm.